Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Du lyssnar på Skräcken i vitögat.
En podd som får nackhåren att resa sig.
Går det att dela upp människor i goda och onda? Eller har vi alla lite gott och lite ont i oss? Kallblodiga mördare har också varit nyfödda, försvarslösa och formbara. Var kommer ondskan ifrån? Det finns olika nivåer av ondska. Både mänsklig, utomkroppslig. Och övernaturlig. Men en sak är säker. När ondskan är framme och visar sitt rätta ansikte så vill du inte stå på andra sidan och stirra den rakt in i ögonen. Veckans första berättelse, Svart blick, handlar om när ondskan letar sig in i den egna familjen. Hos den person som en mor kanske älskar allra mest. Går det att födas ond? Eller är vi alla produkter av vår omgivning som formas till goda eller onda? Jag har alltid tänkt att det är det sistnämnda. Att vi föds med olika förutsättningar såklart. Men med en ren själ som sedan formas av ens uppväxt, relationer och olika trygghetsaspekter. När jag var gravid med David läste jag alla böcker jag kunde komma över om barn och fostran och lärde mig allt om anknytning. Hur viktigt det är för barnet att knyta an till sina föräldrar och känna sig trygg i deras närvaro. Att en vuxen, trygg person finns där när barnet gråter och tröstar, kramar, plåstrar om, tar hand om. Jag gjorde allt det där. Jag ville göra allt rätt från början och var den bästa mamma jag kunde vara efter egen förmåga. Jag var kanske lite väl mycket närvarande om man nu skulle kritisera mig för något. Alltid stod jag där med ett vakande öga över David. När han tog sina första trävande steg, när han cyklade för första gången utan stödhjul och när han sprang runt på gården och tumlade runt i snön. Jag fanns alltid där. Akta dig, inte så, ajabaja. Jag gjorde så gott jag kunde, men ändå blev det så fel. Och jag beskyllde givetvis mig själv för allt. Det kändes som mitt misslyckande när jag fick besvikna blickar från förskolepedagogerna gång på gång. Nu har han slagit ett annat barn igen. Nu har han skrämt vettet ur Anton, hotat honom med en spade. Nu har han gjort det igen. Dragit ett annat barns hår. Rivit Sanne under vilstunden. Det var knappt så att de andra föräldrarna vågade möta min blick längre på grund av allt snack som gick bakom min rygg. Där kommer hon. Mamman till det lilla monstret. Inga straff. Verkade heller bita på David. Han fick sitta i skamvrån. Han fick gå och lägga sig utan middag. Han fick inget lördagsgodis. Han fick inte gå ut och leka. Men han verkade inte bry sig. Han nästan bara hånlog mot mig när jag uppgivet försökte ge honom konsekvenser för det han gjort. Och vad gör man när inget biter? Jag beskyllde mig själv för att hans pappa hade lämnat oss. Det måste ha varit därför han blev som han blev. Det måste ha varit uttryck för någonting annat. Men såklart måste det ha varit mitt fel. Det var ändå jag som uppfostrat honom. Något måste jag gjort fel. För ingen föds för så. Skadeglad, elak och ond. Han var barnet som skrattade när ett annat barn ramlade och slog sig så det kom blod. Han log när andra grät. Och själv grät han bara när det gynnade honom. Om tårarna var äkta. Jag tror inte det. Jag insåg att vi behövde professionell hjälp. Långa samtal till BUP. Och många långa besök. Ibland tillsammans med mig. Och när han blev större fick han gå ensam. Han skötte sig exemplariskt på mötena med barnpsykologerna. Svarade artigt på frågorna. Nickade förstående. Satte ord på sina känslor. Han skärmade varenda en av dem. Och ingen tycktes veta vad som var fel på honom. Och så började allt om från början igen. Trots att hans destruktiva beteende fortsatte var jag aldrig rädd för honom. Ilskan och vreden som han uttryckte, som verkade finnas inom honom, riktades mycket sällan mot mig. Han var alltid lugn och sansad. Sa okej mamma när jag bannade hans beteende. Förlåt mamma, det ska inte hända igen mamma. Med en mjuk röst. Ibland sa han till och med jag älskar dig mamma och tittade djupt in i mina ögon för att jag inte skulle vara arg på honom. Men blicken var tom. Han hade ärvt de där isblå ögonen från sin morfar, men blicken var kolsvart. Det gick knappt att titta in i de där ögonen en längre stund. Åren gick och han växte upp. Liten blev stor. Det destruktiva beteendet gick från att riktas utåt mot andra till att riktas inåt mot honom själv. I skolan var han en enstöring. Han hade bara enstaka vänner, men de han hade var väldigt nära honom. De hade han lekt med redan när han var liten. Han hade flera av sina gamla barndomsvänner kvar från lågstadiet, men fick aldrig några nya vänner. Om åren blev de där barndomsvännerna färre. Det var som att han inte ville växa upp, trots att han gick i gymnasiet och började bli en vuxen man. Han undvek människor, isolerade sig allt mer. Att han hade svårt för att få nya vänner kan ha berott på den där blicken. Det fanns ingen värme i den där blicken, inget inbjudande alls. Tvärtom var den full av hat. Trots att han inte sa eller gjorde något som avslöjade att han hatade någon, så kunde man känna det. Hatet var så närvarande hos honom. Men jag var inte säker på vem han hatade mest, sig själv eller andra. När jag tänker efter vet jag inte ens om han kunde känna kärlek. Han hade aldrig varit kär, så vitt jag vet. Även om han hade sagt att han älskade mig, tror jag inte att han kunde känna kärlek. För honom var det tomma ord. Han kom att leva som en levande död. Som ett skal av en människa utan själ. Han var 21 när han flyttade hemifrån. För mig blev det en ny start. Att få göra honom hemmastad i studentlägenheten på 20 kvadrat var ett roligt projekt för mig. Att få ta hand om honom genom att få vara praktisk och göra något på riktigt. Se till att han hade det bra. Få köpa startkittet på Ikea till honom med allt han behövde till köket. Stekpannor och kastruller och 4 uppsättningar av allt. Tallrikar och bestick. Om man skulle ha hem någon klasskompis på middag. Det kändes direkt lugnare hemma i huset. Utan honom där. Som om det blev ett nytt hem. Och jag kunde slappna av på ett helt annat sätt. När han inte var hemma. Jag slapp känna mig iakttagen. Och jag hade givetvis dåligt samvete för att jag kände så. Jag ringde honom varje dag. Hur har du gått i skolan? Har du pluggat i tentan? Har du träffat Lasse något? Vad händer i helgen? Han svarade entonigt på mina upprepande frågor. Bra. Ja. Nej. Inget särskilt. Men han svarade i alla fall varje gång jag ringde. Det var i alla fall något. Vi bodde ju ett par timmar ifrån varandra nu. Så vi träffades bara på loven och någon helg då och då. När jag kom hälsade på. Sov på soffan och grovstädade lägenheten när han var på föreläsning. Jag visste att han borde lära sig att göra det där själv. Men jag hade inget emot att fixa hans lägenhet. Så jag gjorde det gärna. Hans bästa vän Lasse pluggade också på samma universitet. Men det verkade som om barndomsvännerna hade glidit ifrån varandra. Lasse hade fått flickvän och hade mindre tid att ses. Och hade dessutom fått nya vänner, som alla andra. David verkade vara mycket ensam. Det var sällan någon som ringde. Han satt framför datorn mycket, spelade spel. Och jag hoppades att några av dem han spelade med också kunde fungera som ett socialt umgänge för honom. Även om det inte var Lasse. Så var det någon att prata med. Jag rotade lite i hans lådor när jag städade hans rum. Jag visste att det var fel. Men jag var så nyfiken på om han hade ett socialt liv. om jag kunde hitta spår efter någon annan, någon relation han hade eller något annat som kunde avslöja något om hur han hade det. I en svart anteckningsbok som jag hittade mellan sängen och väggen när jag skulle bädda en säng hade han klottrat ner sina tankar. Jag började läsa och blev direkt illa till mods. Det var fel det jag gjorde. Det var privat och inte för mina ögon. Men nyfikenheten tog över. Såg henne idag igen i trapphuset när hon gick ut för att kasta soporna enbart iklädd morgonrock och tofflor. Jag gick förbi henne ner för trappan. Kände doften av hennes parfym. Hon luktade kokos. Doften fanns kvar i trapphuset i flera timmar sedan. Jag gick precis ut för att se om den var kvar. Men nu är den borta. Jag blev lite sådär pirrigt glad när jag läste den lilla reflektionen nedkladdad på det linjerade pappret. Han kände något. Det fanns känslor där inne. Kanske inte kärlek, men någonting. På en annan sida hade han skrivit hennes namn. Linnea. 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 Om och om igen. Bokstäverna fyllde upp hela pappret. Så fint. Det var sånt man gjorde när man var liten och var kär i någon, tänkte jag. Mer hann jag inte läsa, för han var på väg hem och jag ville inte bli upptäckt. Jag la tillbaka den svarta boken där jag hittade den och var noga med att placera den precis så som den var, så han inte skulle märka något. Det gick några veckor mellan helgerna som jag hälsade på. Jag försökte komma så ofta jag kunde och körde ner till honom direkt efter jobbet på fredagen så vi kunde äta tacos tillsammans. Han verkade uppskatta sällskapet i alla fall, det tror jag. För han frågade ofta om jag tänkte komma snart. Han var angelägen. Jag vet inte om det var för att han saknade mitt sällskap egentligen. Eller om det bara behövde städas. Men jag brydde mig inte så mycket. Så länge han ville ha mig där vill jag komma. Han var min son. Och han skulle alltid förbli min lilla kille. Jag brukade åka hem rätt tidigt på söndagen efter att jag varit hos honom. För att få lite tid hemma innan arbetsveckan skulle kicka igång med alla rutiner som kom med den. Men den söndagen hade jag av någon anledning dröjt kvar lite längre. Han satt framför sin dator i vardagsrummet med headset och helt in i det han höll på med. Jag plockade undan och packade mina saker inför att åka hem. Och när jag skulle bädda sängen kände jag den där boken som jag nästan glömt. Den låg kvar där klämd mellan madrassen och väggen. Jag hörde honom prata i sitt headset ute i vardagsrummet. Jag visste att han varken hörde eller såg mig, så jag så tillfälligt i akt och öppnade boken, som nu hade flera fyllda sidor. Små korta reflektioner och iakttagelser han gjort av henne, Linnea, i affären, på gården, i soprummet. På en sida hade han skrivit ner vilken musik hon lyssnade på som han hört genom väggarna, vilka låtar och vilka klockslag hon hade lyssnat på dem. Hon hade lyssnat mycket på Miriam Bryant och Victor Lexell, enligt anteckningarna. Han hade full koll på hennes liv. Mellan två blad låg ett kuvert instoppat. Det var uppsprättat, men ej adresserat till honom, utan till henne. Han hade tagit hennes post och öppnat den. Det var ett kontoutdrag för maj månad från hennes bank med alla hennes köp, uttag och insättningar. Jag insåg att han hade gått över en gräns och jag behövde konfrontera honom med brevet. Jag fick en klump i halsen, blev lite rädd för hur han skulle ta det, men dröjde inte utan gick med bestämda steg med anteckningsboken under armen mot skrivbordet han satt i vardagsrummet. Han märkte knappt att jag kom och jag fick höja rösten för att han skulle höra mig. David? Hallå, David, jag pratar med dig. I reflektionen från den mörka skärmen såg han vad jag höll i handen. Han tog av sig hörlurarna men stirrade rakt fram. Vände sig inte om och satt kvar helt stilla. Plötsligt reste han sig upp på stolen och sköt den med all sin kraft bakåt mot mig. Jag ryggade tillbaka mot sovrumsdörren och han gick ut i köket. Jag gick långsamt efter. David, jag vill bara prata med dig om det här. När jag kom in i köket möttes jag av hans svarta blick. Han stod vän mot mig och det var nog först då som jag insåg hur lång han hade blivit. Nästan lutad över mig stod han där i det lilla köket och i hans ena hand höll han ett hårt grepp om en kniv. Jag stelnade till. David släppte den där. Han sa ingenting, stod helt stilla. Det enda som rörde sig var hans bröstkorg. Det rörde sig upp och ner i takt med de djupa, snabba andetagen. Han lyfte armen mot taket med kniven i högsta hugg och började skrika. Ett omänskligt vredeskrik som jag aldrig någonsin hört från honom förr. Det var då jag vände mig om och sprang allt vad jag kunde mot hallen. Flyktinstinkten tog över. Jag måste härifrån. Och det är nu. Men han var snabbare än mig. Jag kände ett hårt grepp om ena axeln och en stickande smärta i ryggen. Jag föll till golvet. Han drog ut kniven, vände mig om och jag kände hur det varma blodet pumpade ut ur det öppna knivsåret på ryggen. Snälla David, jag ber dig. Vad gör du? Har jag säga i det chockartade tillstånd jag befann mig i. Där låg jag i en pöl av mitt eget blod, som först var liten men som långsamt växte. Jag visste inte helt var det kom ifrån annat än från ryggen. Och jag visste att det var för sent att stoppa det som var på väg att hända. En overklig isande kyla spred sig i min kropp i takt med att blodet nu runnit upp runt mitt huvud och mitt hår. Jag vågade inte röra mig. Jag låg blickstilla. Det sista jag såg var honom, min son, och hur han återigen höjde kniven ovanför huvudet och kom mot mig med all sin kraft. Nu hörde jag vad han skrek. Han skrek mamma. Det blev det sista ordet jag hörde. Och det sista jag såg var ondskan i hans blick. Sen blev allt svart.
Jag trodde jag visste vad ondska var. När tjejerna på skolgården i lågstadiet tryckte ner mitt huvud i en lerig vattenpöl. När min nallebjörn slets isär i två delar av barnhänder, ackompanjerade av barnskratt. Ett huvud i ena handen, en kropp i den andra, springandes hem till pappa med gråten i halsen. Men jag hade ingen aning att ondska kunde vara ännu värre än det som jag hade behövt uppleva under de åren på lågstadiet. Innan min pappa såg till att vi flyttade så att jag fick byta skola. Det jag upplevde då, det var mänsklig ondska. Skapad i den renaste formen av oskrivna blad. Barn utan utvecklad empati. Någonting som växer bort. Även om det hos mig lämnat stora emotionella skrubbsår. Men det var i alla fall mänskligt. Det som hände sen, efter flytten, det var någonting helt annat. Men jag ska börja från början. Min mamma dog strax innan jag hann fylla 6 år. Bröstcancer. Det tog bara några månader från det att vi fick beskedet, tills dess att hon en morgon hade somnat in. Pappa var som en grå, urtvättad version av sig själv. Och jag, så liten, saknade henne så mycket att det ibland kändes som om jag aldrig någonsin skulle kunna le igen. Aldrig känna mig glad igen. Mobbningen som följde från 6 års upp till årskurs 3 var nästan behaglig. Jag behövde inte försöka vara glad. Jag kunde fortsätta må precis så som jag kände att jag behövde få må. Men kanske störst av allt var det faktum att jag inte ville belasta min pappa med fler oroligheter, fler tyngder än de han redan bar på. Men den där eftermiddagen i årskurs 3, när jag kom hem med nallen i 2 delar, då kunde inte han heller ignorera det som skedde. Jag vet inte varifrån han fick kraft, men det var som om någonting vaknade i honom, som en björn som legat i det. Med en nyfunnen kraft ringde han till rektorn, la ut lägenheten till försäljning och hittade ett nytt hem till oss i kommunen bredvid. Tillräckligt långt bort för att jag skulle få byta skola och tillräckligt nära för att han inte skulle behöva byta jobb. Jag tror det var först då som jag insåg att det inte bara var mamma som jag hade saknat. Det var även pappa. Min varma, mjuka, roliga pappa med stora händer som lyfte mig upp mot skyn. Jag älskade honom så innerligt och nu var han tillbaka igen. Jag var 9 år gammal den sommaren. Vi hade precis flyttat in i vårt nya hem, ett litet radhus med källare i ett medelklassområde. Jag kände både lättnad och sorg. Lättnad över att återigen kunna andas. Sorg över att lämna det hem där alla mina minnen av mamma fanns kvar. Även den sista jobbiga tiden, då hon låg uppkrupen i soffan, kräkte sin hink och när hon orkade ropade åt mig att komma och sätta mig hos henne. Jag lät henne fläta mitt hår om och om igen. Den lätta beröringen. Kärleken i hennes mjuka, tunna fingrar. 3 år hade passerat. Jag kunde fortfarande känna hennes varma andedräkt i min nacke. Pillandes i mitt hår. Om jag slöt ögonen tillräckligt hårt. Det var ett fint hus. På markplan låg köket, vardagsrummet och en liten toalett. Och det rum som skulle komma att bli mitt. I källaren fanns tvättmaskin och ett större rum som pappa gjorde om till sitt sovrum. Det var bara en trappa mellan honom och mig. Och gick man ut ur mitt rum rakt fram kunde jag se hans fötter när han låg och sov i den alldeles för stora dubbelsängen med en plats bredvid honom som måste ha ekat tomt. De första veckorna av sommarlovet spenderade vi med att packa upp och installera oss i vårt nya hem. Pappa satte upp familjefoton i hallen, bilder från innan. Sa att mamma alltid skulle finnas med oss. Jag såg hur hans gröna ögon fylldes med tårar när han varsamt bedrade till ramarna så att fotografierna skulle hänga rakt. Älskade underbara pappa. Han försökte verkligen göra allt för att jag skulle ha det bra, för att spackla igen alla emotionella sprickor i vår lilla familj. Han köpte en barnpool på Biltema som han blåste upp och ställde ut i vår lilla trädgård. Han köpte en grill. Om kvällarna grillade vi korv, hamburgare och marshmallows medan myggen surrade runt lampan på altanen. Om dagarna packade vi upp kartonger och pappa hade beställt möbler från Ikea och Ellos och det kom bilar med leveranser under första och andra veckan i huset. En stor trälåda som jag inte visste vad den innehöll drog mina blickar till sig. Men pappa skrattade åt mig, rufsade om mitt hår och sa att den som väntar på någonting gott väntar aldrig för länge. Sedan bar han ner trälådan för trappan ner till sitt sovrum. Det kändes som om vi hade funnit en tillflyktsort från allt det där onda, pappa och jag. Men det dröjde inte lång tid innan allt det skulle komma att förändras. Vi hade bott i huset i knappt 3 veckor när jag en natt vaknade kissnödig. Jag satte mig upp i sängen, nakna fötter på det ljusbruna parkettgolvet, tog stegen ut ur rummet mot trappan. Jag tittade ner för den. Pappas fötter. Täcket hade glidit av dem. Jag tog de 3 stegen till vänster in i det lilla badrummet med toalett och dusch. Tände lampan och kissade utan att stänga dörren om mig. Lät bli att spola för att inte riskera att väcka pappa. Jag visste hur svårt han hade att sova nu för tiden. Minsta ljud väckte honom och sen var hans vankande av och an i källaren, i gången, precis som i vårt förra hem. Men då var det i vardagsrummet han huserat om nätterna, med tvn på låg volym och en kopp te. Jag smög därför försiktigt ut ur badrummet när jag tyckte mig höra någonting. Viskande röster, eller var det tvn? Jag gick tillbaka mot mitt rum, stannade vid trappan. Kunde inte längre se pappas fötter. Han måste ha vaknat. Jag stod så stilla jag kunde och bara lyssnade. Ja, det var absolut viskande röster. Den ena rösten var min pappas. Den andra rösten, en kvinnas. Jag kände genast igen den. Det var mammas röst. En ilning av saknad och smärta gick genom hela min kropp. Mamma. Jag lutade mig framåt för att försöka se bättre. Men parketten knarrade vid rörelsen. Jag stelnade till. Det tystnade genast från källaren. Lotta, är det du? Pappa var vaken. Jag kände ett sting av dåligt samvete som hade råkat väcka honom. Jag skulle bara kissa, förlåt. Jag hörde hur han reste sig ur sängen och såg snart konturen av honom i slutet av trappan. Du behöver inte säga förlåt, älskling. Kryp du ner igen. Vill du att jag nattar om dig? Nej, det är ingen fara. Jag kan somna om själv. Okej, hjärtat, men ropa om det är någonting så kommer jag till dig. Okej? Okej, pappa. Godnatt, Lotta. Godnatt, pappa. Jag gick försiktigt in på mitt rum igen och kröp ner i sängen. Men jag hade svårt att somna om. Försökte förstå vad det var jag nyss hade hört. I början efter slutet hade pappa tittat på hans och mammas bröllopsvideo om och om igen hela nätterna. Men det här lät inte som den videon. Det lät mer som ett samtal. Ett samtal jag inte hade hört förut. Viskandes mellan de två. Kanske var jag bara trött, inbillade mig. Det var länge sedan han hade spelat bröllopsvideon om nätterna nu. Och kanske lät det annorlunda när det kom nedifrån, nerifrån källan, än utanför dörren som i lägenheten. Då hade jag hört allting som om vi hade befunnit oss i samma rum. Nu var det en våning ner och tvn vänd bort från trappan med skärmen mot pappas säng. Jag låg vaken en bra stund, tänkte på mamma, på hennes långa blonda hår som hon brukade sätta upp i en knut när hon koncentrerade sig. Jag tänkte på den lilla skrattrynkan i vänster mungipa. Hennes ansikte hade blivit mer och mer suddigt med tiden och det gjorde ont i mig att jag inte kunde urskilja hennes ansiktsdrag lika tydligt längre. Till slut måste jag ha somnat, för jag vaknade av solens strålar som trängde in genom gardinen i mitt lilla flickrum. Det doftade kaffe och pannkakor. Jag tyckte mig höra pappa nynnandes där ute i köket. Jag kunde inte minnas sist han hade stekt pannkakor. Jag kunde inte minnas sist han nynnade glatt till en melodi. Jag satte mig försiktigt upp, lyssnade. Jo, han nynnade. När jag kom ut i köket möttes jag av ett bord dukat med sylt, vispat grädde, pannkakor, bacon och ägg. Och pappa stod nyrakad i en vit t-shirt och ljusblå shorts. God morgon Lotta, har du sovit gott? Jag nickade till svar, stum av det jag bevittnade. Han såg nästan glad ut. Det liksom strålade om honom. Kom, sätt dig ner så ska du få en pannkaka. Han drog ut en stol åt mig och jag satte mig ner. Fick en pannkaka på tallriken och en burk sylt ställd framför mig. Jag kände mig märkligt lätt. Som om pappas tyngd även hade tyngt ner mig under dessa år. Nu var det som om luften runt omkring honom gick och andas igen. Pannkakor var mammas favoritfrukost. Hon brukade alltid steka pannkakor på söndagsmånaderna, iklädd en av pappas skjortor, nynnandes på samma melodi som pappa nu nynnade på. Yesterday med Beatles. Alltid med en kopp kaffe i handen. Pappa slog sig ner mitt emot mig och slog upp morgontidningen. Tog en klunk svart kaffe. Pappa, vem var det du pratade med i natt? Frågade jag försiktigt. Pappa tittade upp från tidningen, log stort mot mig. Ingen särskild, det är lite för tidigt att prata om en vännen. Du vill åka och bada efter frukosten? Jag nickade till svar. Hade han träffat någon? Och någon som lät som mamma på rösten? Nej, inte kunde han väl. Jag förstod inte riktigt vad det var han menade med sitt svar. Efter frukosten åkte vi och badade. Pappa var på ett strålande humör hela dagen. Och på kvällen lyxade han till det. Och vi grillade fläskfilé och majskolvar. Jag fick vara uppe längre än vad jag brukade. Och när jag väl hade krupit ner i min säng måste jag somna direkt. Pappa hade inte ens hunnit komma in för att kramas godnatt så som han alltid brukade göra. Jag sov oroligt. Drömde om de gamla klasskompisarnas elaka skratt. Om min nallebjörn som någon försökte dränka i ån bakom skolan. Jag vaknade kallsvettig och hörde mig själv gråta tyst efter mamma. Jag torkade bort mina tårar och kände hur torr jag var i halsen. Törstig och nyvaken reste jag mig ur sängen och gick ut mot hallen och trappan. In i köket för att hälla upp ett glas vatten. Jag drack det i giriga klunkar och torkade mig om munnen med pyjamasärmen. Ställde ner glaset på diskbänken. När jag plötsligt hörde någonting. Viskande, tunna röster. Jag smög försiktigt ut ur köket, tillbaka mot hallen och trappan ner till pappas sovrum. Jo, visst pratade han med någon igen. Samma kvinna, samma röst. Så otroligt lik min mammas. Men den här gången var jag lite för nyfiken för att hindra mig själv. Jag tog två små försiktiga steg ner för trappan. Jag såg pappa sittandes på sängen med ansiktet vänt bort från mig. Trappan knarrade till. Jäklar också. Pappa vände sig mot mig. Han log stort. Sedan blev leendet till is. Jag kände inte igen honom. Det var som han var vaken, men ändå inte. Fortfarande sov. Hans blick var död som på en fisk. Jag blev livrädd och skyndade upp de två stegen för trappan igen, kastade mig in i mitt sovrum och stängde dörren bakom mig. Ställde mig med ryggen mot dörren som för att hindra någon från att komma in genom den. Men ingen kom efter mig. Det var tyst i huset nu. Inga steg i trappan. Ingen pappa som ropade efter mig. Bara helt tyst. Jag satte mig ner på golvet, fortfarande med ryggen mot dörren, och grät. Jag vet inte varför. Av rädslan jag nyss hade känt, av sorgen efter mamma, eller för att pappa inte kom upp efter mig och var sitt vanliga jag. Tog bort rädslan med en puss på min panna. Jag satt så en bra stund. Innan jag till slut vågade resa mig upp och krypa ner i sängen igen. Fortfarande sökandes efter ljud där ute. Men det var knäpptyst. Det tog en lång stund innan jag lyckades somna om igen. Och när jag vaknade var jag så fruktansvärt trött. Återigen doftade jag av kaffe och pannkakor från köket. Mer försiktigt denna gång smög jag ut i hallen. Behövde se att pappa var som vanligt igen. Han nynnade samma gamla låt. Vände sig mot mig med ett stort leende. Det var vanliga pappa igen. Ögonen lika gröna som alltid. Jag måste ha drömt en natt. Ja, allt måste ha varit en mardröm. Så enkelt var det. Jag andades ut och gick fram till matbordet. Satte mig ner på min plats. Då fastnade min blick på vattenglaset på diskbänken. Mitt vattenglas. Det vattenglaset som jag hade druckit ur under natten. Det hade inte varit en mardröm. Pappa la upp pannkakor till mig. Hällde upp kaffe till sig. Berättade att han skulle behöva göra ett snabbt ärende innan vi kunde åka och bada igen. Och frågade om jag var okej med att stanna hemma ensam. Det hela rörde sig om max 10 minuter, sa han. Jag var ju en så stor tjej nu. Det klarade jag väl. Jag nickade. Det gick bra. Vi åt frukost och sedan tog pappa på sig skor, vinkade åt mig från ytterdörren och jag kunde höra honom nynna på väg ut från vår uppfart. Jag plockade undan min tallrik och mitt juiceglas, ställde in allting i diskmaskinen och gick bort till mitt rum för att byta om från pyjamas till kläder. Men jag blev stående vid trappan. Någonting i mig såg åt mig att backa, gå in i mitt rum som planerat. Men det fanns en nyfikenhet i mig som inte gick att stoppa. Jag tog trappan i långsamma steg neråt. Pappas säng, obäddad. Ett steg till. Jag frös till. På mammas sida av sängen låg någonting. Ett blont hårsvall med täcke upp till nacken. Hallå? Min röst sprack. Ögonen flackade runt i rummet. Bredvid sängen på golvet låg den stora trälådan. Öppen. Tom. Min blick for tillbaka mot sängen. Jag möttes av ett par blå ögon. Ett ansikte som såg ut som min mammas. Men som såg dött och innehållslöst ut. Silikonmaterial. Ansiktet log mot mig. Men leendet skapade ingen skrattgrop i vänster kind. Så som mammas leende alltid hade gjort. Det var en docka. Hur den hade kunnat vända sig om i sängen kunde jag inte förklara. Men jag hade inte tid att ens fundera över saken där och då. Jag började gråta och sprang upp för trappan in i mitt rum och slängde igen dörren bakom mig. Satt mig återigen på golvet med ryggen mot dörren som för att omöjliggöra att den skulle kunna öppnas. Synen av mammas ansikte, som inte var mammas, etsade sig fast och gjorde mig illamående. Jag hörde pappas nynnande på uppfarten, nyckeln som sattes i låset och ytterdörren som öppnades. Lotta! Ropade han från hallen. Jag kunde inte rå för det, men jag kände det som om han hade svikit mig. Som om hans lilla hemlighet var ett hån mot det som en gång varit en hel familj. Ett hån mot mig, ett hån mot mamma. Jag förstod inte då vad sorg faktiskt kan göra med en människa. Pappa knackade på dörren till mitt rum. Låt mig vara. Med hjärtat, vad är det? Jag ville inte prata med honom om det jag hade sett nere i hans sovrum. Jag ville bara att han skulle låta mig vara. Att det hela bara var en stor jäkla mardröm och att jag skulle vakna upp ur den. Att mamma aldrig skulle ha dött, att verkligheten som den blivit inte var på riktigt. Jag hörde pappa sucka utanför dörren. Till slut gav han upp. Jag hörde hans steg ut i vardagsrummet och tvn som sattes igång. Han lät mig vara i fred. Trodde nog att det var en del av mitt sorgarbete. Jag spenderade hela dagen inne på mitt rum. bläddrade bland gamla serietidningar och försökte att tänka på allt annat än dockan nere i pappas sovrum. Dockan som inte var min mamma. När pappa ropade att middagen var klar hade den största ilskan inom mig lagt sig. Han saknade ju också mamma. Jag förstod ju det, att det var jobbigt för honom också. Men jag var inte redo att berätta för honom att jag visste om hans hemlighet. Det var alldeles för skört. På eftermiddagen hade det börjat regna och jag hade hört pappa stå ute i köket, nynna och flytta runt kastruller. Spaghetti köttfärssås, mammas favorit. Jag öppnade dörren ut mot hallen, kände doften av mat och insåg hur hungrig jag var. Det vattnades i munnen. Jag slängde en snabb, rädd blick ner för trappan när jag gick förbi den. Men jag kunde inte se någonting mer än sängänden och bäddade lakan. När jag kom ut i köket frös jag till is. Det var som om någon hade stuckit en kniv i magen på mig och vridit om. Framför spisen stod pappa med ett glas rödvin i ena handen och tre par bestick i den andra. På bordet dukat med tre tallrikar och ännu ett vinglas. På platsen snett emot min satt den där jävla dockan. Iklädd en av mammas rosa klänningar med vita blommor på. Mammas rosa läppstift. Pappa vände sig mot mig och log. Är du hungrig, älskling? Jag stod som förstenad. Kunde inte röra mig. Hade pappa helt tappat det. Han drog ut min stol åt mig. Och som på autopilot satte jag mig ner. Stirrade på dockan snett framför mig. Den som hade mammas ansikte. Pappa la upp mat. Först till mig. Sen till dockan. Och slutligen till sig själv. Han slog sig ner framför mig och började äta. Vi åt under tystnad. Köttfärssåsen växte i munnen på mig trots att jag hade varit så hungrig. Jag tänkte att om jag bara låtsades som ingenting så skulle allt snart bli som vanligt igen. Pappa skulle bli som vanligt igen. Efter maten bad jag om att få leka på mitt rum. Pappa nickade glatt åt mig och började plocka in disken i diskmaskinen. Jag reste mig från stolen. Släppte inte dockan med blicken för en sekund och backade ut ur köket tills den försvunnit ur mitt blickfång. Sedan sprang jag in i mitt rum igen och stängde dörren om mig. Hjärtat i halsgropen. Hela situationen var så befängd, så absurd och för en nioåring helt omöjlig att ta in. När jag senare samma kväll smög ut ur mitt rum för att borsta tänderna såg jag pappas bakhuvud där han satt i soffan i vardagsrummet. Bredvid hans huvud, det blonda håret. Jag hade fruktansvärt svårt att somna den kvällen. Övertygad om att jag hörde pappa prata med dockan. Och dockan pratade tillbaka. Sålet från tvn gjorde det svårt att vara säker. Men det gnagde inuti mig. Någonting var fruktansvärt fel med pappa. Och någonting var fruktansvärt fel. Och någonting var fruktansvärt fel med den jävla silikondockan. Veckan som följde var pappa på ett strålande humör. Dockan som såg ut som mamma. Åt frukost med oss, satt ute i trädgården med en tidning i ena handen när pappa rensade ogräs. Hon satt med vid middagsbordet och senare i soffan bredvid pappa till kvällsnyheterna. Jag slöt mig mer och mer, höll mig på mitt rum så ofta jag bara kunde. Sov oroligt och hörde röster från nedervåningen. Pappas och en kvinnas. En röst som lät som mammas, men som jag instinktivt visste inte var det. Det var fredag kväll och pappa hade lovat mig att jag kommande morgon skulle få åka hem till mormor och morfar och sova över. De hade kommit hem från Kanarieöarna och hade saknat mig, sa han. Jag längtade innerligt efter att få lämna huset. Att få komma bort från dockan som liknade mamma, men som inte var mamma. Den natten vaknade jag av en melodi. Mammas favoritsång. Melodin nådde mig i mina drömmar och fick mig att långsamt vakna till. Fortfarande förvirrad över vad som var dröm. Och vad som var verklighet. Fingrarna som sakta smekte mitt hår. Rösten som lät som mammas. Jag slog upp ögonen. Det tog en liten stund innan jag förstod vad det var jag såg. På sängkanten bredvid mig satt dockan. Den rosa målade munnen log stort mot mig. Fingrarna smekte långsamt mitt hår. Och den nynnade. Jag har aldrig skrikit så högt i hela mitt liv. Jag skrek rakt ut efter pappa, efter mamma, på hjälp. Dockan log om möjligt ännu större mot mig. Ett elakt leende utan skrattrynkan som var mammas. Dörren smällde upp och pappa kom inrusandes i rummet. Först förfärad, sedan skrattade han. Lättade i blicken. Åh gud Lotta, du får inte skrämma sådär. Jag trodde ju att någonting hade hänt. Jag stirrade tillbaka på honom. Såg han inte det jag såg? Vad var det med honom? Ta bort den! Kved jag till slut. Tårarna rann ner längs kinderna. Snälla pappa, ta bort den! Älskling, jag tror inte att Lotta är riktigt redo än, sa pappa och strök dockan, som inte var min mamma, över håret. Då rörde sig dockans huvud, släppte min blick och vred på huvudet mot pappa. Sen måste jag ha svimmat, för nästa sak jag minns var att jag vaknade av att dörrklockan ringde. Solen skinnade in på mig och jag hade en sprängande huvudvärk. Jag hörde mormors varma röst inifrån hallen, sedan morfar och pappa. Sedan ett förfärat skrik från mormor. Det tog några sekunder, sen öppnades dörren till mitt rum. Mormor med ett sammanbitet leende. Hej mitt hjärta, du kan du klä dig och packa lite snabbt? Jag nickade mot henne. Förstod på hennes allvarsamma ton att det var någonting som inte stod rätt till. Jag skyndade mig ur pyjamasen, kastade ner kläder och min favoritnalle i ryggsäcken. Den som hade varit i två delar, men som pappa sen hade lagat. Sedan tog jag mormors hand. Hon ledde mig ut i rummet genom hallen. Jag slängde en snabb blick över axeln in i köket. Vid köksbordet satt dockan som inte var min mamma. Mormor knöt snabbt mina skor och vi skyndade ut utan att ens säga hej då till pappa. När jag väl satt i mormor och morfars bil kunde jag se pappa och morfar genom köksfönstret. Det såg ut som om de bråkade med varandra. Mormor tog min hand, klappade den mjukt och vischade. Sa att det inte var någon fara och att allt skulle bli bra. Morfar skulle bara prata lite med pappa, sen skulle vi åka. Jag kom aldrig hem till mitt och pappas hus igen. Resten av sommarlovet bodde jag hos mormor och morfar. Långsamt förändrades gästrummet till ett flickrum. Morfar fyllde på med saker från mitt rum där hemma. Jag visste att de hade sett dockan där vid köksbordet med en kopp kaffe placerad framför sig. Jag visste också att pappa inte längre var den pappa som han hade varit. De vuxna förklarade för mig att pappa var sjuk. Inte sjuk så som mamma hade varit, utan sjuk av sorg. Och att jag skulle få bo hos mormor och morfar tills dess att han blivit frisk igen. Han skulle få hjälp, förklarade de, så mjukt och fint de kunde. Men pappa blev aldrig frisk. Idag har det gått 20 år sedan den där lördagsmorgonen då jag lämnade mitt och pappas hem. Och idag var första gången sedan jag var 9 år gammal som jag träffade min pappa igen. Jag fick skriva in mig i receptionen. En kvinna med rött läppstift ledde mig genom korridorer med stängda dörrar ut i en sal med fönster som hon kallade för sällskapsyta. Jag såg pappas bakhuvud där han satt för sjunken i en fåtölj. Håret som förut hade varit brunt hade nu fått grå stänk. Och i fåtöljen bredvid honom, det blonda håret. Ja, som du vet så vägrar han att göra sig av med den där vedervärdiga saken. Det är en del av sjukdomsbilden, sa kvinnan till mig. Han säger att han talar till honom, eller ja, att hans fru talar till honom. Jag nickade mot henne. Jag finns här, om det är någonting så är det bara att ropa, så kommer jag. Kvinnan satte sig ner i en soffa med en tidning i handen. Jag tog ett djupt andetag och började gå mot pappa. En del av sjukdomsbilden. Han tror att dockan är hans fru. Att den talar till honom. Pappas blick mötte min. Sedan började han att gråta. Någonting gick sönder inom mig, liksom brast. Alla dessa år som jag hade saknat honom, försökt att förstå, velat besöka honom men inte vågat. Jag hittar inte på, sa han till mig med tunn röst. Jag vet, svarade jag. Varför lämnade du oss då? För att det där, den där saken, pappa. Jag hörde den också. Men det där, det är inte mamma. Dockan log sitt illvilliga leende mot mig. Och jag kände hur det knöt sig i magen. Snälla pappa, det där är inte mamma. Han ilsknade till mot mig. Svor och började skrika. Kvinnan med det röda läppstiftet kom fram till oss och la en hand på min axel. Lilla vännen, jag tror att det är dags att gå nu. Jag hörde pappa skrika och gråta hysteriskt medan jag tog snabba steg längs den långa korridoren och ut i friheten igen. Jag vet att det är en del av min pappas sjukdomsbild. Schizofreni, vanföreställningar, skapade utifrån sorgen och förlusten av min mamma. Det är i alla fall vad läkarna säger. Men jag vet någonting som de inte vet. Pappa har inte helt fel. För någonting lever i den där dockan. Någonting ondskefullt, lika vedervärdigt som en cancertumör. Jag hörde den tala. Jag minns fortfarande dess fingrar som smekte mitt hår. Kanske är jag också sjuk. Kanske är jag också vanföreställningar. Men det finns en sak som jag vet och som pappa nog innerst inne också vet, fast han inte vill. Att dockan som liknar min mamma inte är min mamma. Inte är hans fru. När jag vände mig om mot pappa en sista gång hade dockan också vridit sitt huvud åt mitt håll. Kvinnan med de röda läpparna verkade inte notera det. Kanske är jag också sjuk. Jag hör melodin ibland om nätterna. Rösten som låter som mammans, men som inte är det. Som nynnar och viskar. Jag kommer aldrig att lämna dig, så som hon gjorde. Minnena av min mamma har bleknat bort och bytts ut av denna plastiga version av henne. Och det som är värst är att jag har börjat njuta av hennes nynnande om nätterna. Längta efter hennes fingrar i mitt hår. Efter dockan, som kanske kan bli min mamma, trots allt. Du har lyssnat på Skräcken i vita ögat.
En produktion av Seo Nublin Media.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.